Hej och välkomna till Lille Lördag i håret och odörens tecken.
Ja, tydligen. Jag har ju inte känt någon doft på en och en halv månad eftersom jag fortfarande har klister i min näsa.
Men vad är det? Är det bullen?
Nej, nu kan jag avskriva vad heter allergi också. Det är inte allergi. Imorgon ska jag till doktorn.
Ja.
Nu hoppas jag på penicillinet.
Men vet du, jag tycker att jag har dykt på flera människor som har haft den där långtidssnuvan.
Vad fan är grejen?
Jag vet inte.
Så jag har liksom ingen koll på min egen odör. Jag kanske går runt och stinker mutta.
Det är väl härligt i alla fall. Då kan du starta ett så här gopljus som Gunnel Paltrow. Anitas mutta. The fish away.
The fish away.
Jag fattar, men det är stor skillnad på gammal mutta och gammal fisk.
Inte speciellt mycket.
Har du varit där?
Det är snarlikt ibland. Det är ju precis som Amy Schumer sa, att it's an animal farm down there. You never know what you got animals visiting today. Det är verkligen så.
En stackars killkompis till mig som är i min ålder flyttade till USA med massa killkompisar där de skulle spela golf. Ungdomens dag, men inte jättebevandrad inom sexualitetens tvära snår. Utan de var väl där, var väl 19-årsåldern, de delade på något rum där i den här lilla kuststaden. Och några fick väl ligga, några fick inte. Ja, det var inte så mycket mer med det. Det var inte så noga, tror jag. Liksom. De var där för att så här, åka hemifrån och spela golf ungefär. Och så började det klia.
I skägget.
Det har man ju själv, jag menar, när man har haft svamp eller man vet ju när det kliar så kliar det.
Ja, visst.
Ja, men det finns ju the holy grail of itching.
Vad är det?
Det är, nej, men det vet du väl. Vilket könsdjur?
Jaha, flatlus.
Flatlus.
Jag har aldrig haft en flatlus.
Nej, inte jag heller. Men man har ju hört någon som haft det, att det är så här, skjut mig heller på fläcken.
Jaha, det är så pass?
Nej, men att det är så här, tänkt ett 3000 minikinidjur bearbetar.
Ja, men jag tänker ju bara på vanliga löss, hur det känns, ja, och så har det där nere. Inte roligt.
Mm. Du vet ju när barnen, när man själv tar upp handen som är som en sån här klo, då vet man att så här, då är lusen tillbaka.
Ja.
Och han ligger där på sin lilla madrasser som han är då, han kanske inte är högst i rang i det här grabbgänget.
Nej.
Och då är det alltid så här, då får man ju ligga sämst, sova sämst. Ja, det är som det alltid har varit.
Ja, det är en hierarkisk ordning, ja.
Jag tycker det är så jävla bra när kyllinggänget berättar om sin hierarki. Att så här, vad man än gör och hur man än liksom jobbar på, så är det alltid Robert Gustafsson som är högst där uppe.
Just det.
Mm. Det var inte riktigt så här kanske. Och sen han vaknade då på natten av känslan att så här, 200 000 kliande soldater har så här, vandrat in på Mars i hans nopedoni-skägg. Och när han beskriver hur det var, hur vidrigt det var att ligga med de här flatlösen och klia sönder sig och inte riktigt våga säga någonting heller. För det hade varit bättre om han hade legat. Men nu var det ju bara att han hade legat på någon gammal äcklig madrass. Liksom. Så iväg på någon så här, apotek där i Amerika, den lilla staden, och sen så på mig där och så här. Men när han beskriver det så förstår jag verkligen hur vedervärdigt det måste vara.
Jo, men alltså det är ju paniskt. Mm. Det är ju paniskt att ha löss generellt.
Ja, och jag kan tänka mig där nere.
Ja, men fruktansvärt.
Aha.
Jag kan tänka mig att det inte är så mycket liksom utbredning på flatlussen idag för att det inte är så mycket hår där nere längre.
Det är sant. De är bortrationaliserade.
Exakt.
Mm. Jag fattar. Ja,
men
jag fattar.
Alltså, jag tänker nu på alla som så här är liksom anti, ja, vad ska jag säga, den typen av rakning där nere. De skulle alltid kunna claima att det liksom motverkar flatlöst. Varför ingen som har tagit det greppet?
Gud, vilket grepp.
Vilket grepp.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Ja, jag har ju träffat vår nemesis. Ja, mycket kärt återseende. Inte för att han visste vem jag var, men jag tyckte att det var ett kärt återseende. På Jill Jonsson träffade jag Jan Emanuel.
Vår nemesis, han är ju han är vår kompis nu för tiden.
Precis, men han har fått jobba för det.
Verkligen.
Nej, vi var på Jill Jonsson, hennes nya show, och han var där med, gissa vem?
Hans son.
Nej. Väldigt otippat.
Hans fru.
Nej, hon är ju väldigt hemlig, men jag trodde inte ens att han hade någon fru.
Jo gud, de har ju gifta sedan 1000 år.
Ah, okay. Ja, men hon är ju väldigt inkognito.
Verkligen.
Men han var där med, om jag säger trummis, vad säger du då?
Kicken. Ja. Kicken i Poodles.
Alla kanske vet att de är jättebra kompisar.
Jag hade ingen aning, men det är ju så här, om jag skulle få gissa på någon, eller sätta honom i mitten av någon form av kändiskarta, och så dra olika så här, sträck till olika personer som jag tror att han hänger med. Ja. Då skulle nog Kicken åka med.
Jo, men Kicken är ju allas polare.
Ja.
Han är ju en evig ungkaren, och då måste man ju alltid ha nya polare.
Du vet, man har en idé om hur det var att gå i högstadiet på liksom 80- eller 90-talet med en kille som hade så här hårdrockar, pudelfrilla och den typen av skämt som den killen drar. Det är ju Kicken. Men jag kommer ihåg när vi var på Fångarna på fortet, då var ju Kicken där. Och så var det ju Sandra Dahlberg och massa olika människor. Och då var ju Kicken så här: glöm inte tandställningen! Och så pekar han liksom på en kundvagn. Ja, men du förstår, den typen av humor. Jo, men det har ju bara så här gamla 80-tals hårdrocker. Man vet att det inte hänt någonting sen högstadiet.
Nej,
det är samma
fattar,
liksom, humorkartotek som följt med hela vägen.
Okej, spot din dejt. Så här, har han liksom mognat och gått vidare, eller är han kvar i en era? Ja. Säg det skämtet. Mattias skulle skratta så mycket så att han skulle kikna.
Är det sant?
Nej, det kommer vara det roligaste han någonsin har. Jag tycker att det är lite gulligt. Jag tyckte själv att det var lite roligt. Säg det igen, jag redan glömt.
Glöm inte tandställningen! Till en kundvagn. Det är roligt. Ja, fast. Men Ann.
Okej, förlåt. Ja, vi var där i alla fall, och jag ville då ta en bild och skicka till dig. Jag tyckte att jag vet inte varför jag tyckte det var så roligt.
Men kände han igen dig?
Nej.
Vad fick du säga då?
Nej,
var det jobbigt?
Jag sa hej, tack så jättemycket för att du var med i vår podd och så här. Jag tror redan han trodde att han hette Lill-lördag.
Ja.
Alltså inte Lill-lördag. Och så fick jag liksom förklara mig då. Så, ja, men det var ju för att men vi hade pratat om, jag förklarade, du vet, oversharing, typ, det är liksom 5 minuter kortast det började, jag skulle säga. Men då hade vi pratat om
som också
tre
så kortfattad och summerad.
Ja, men då listade han upp. Men han har ju han kanske är med i något valslag, för han har ju aldrig blinkat. Han kan ju inte ha blinkat på flera år. Jag försökte göra den här handgrejen.
Han kanske jobbar med mina ögondroppar. Som
nej, men han blinkar inte.
Nej, jag vet.
Prova själv och inte blinka på 10 sekunder. Man blir sinnessjuk.
Ja.
Vi behöver inte utveckla det. Ja. Så var det. Så det var lite, jag mötte Lassie.
Spännande. Hur var Jill?
Kan vi prata lite om Jill?
Självklart.
Här har vi en kvinna som både kvinnor och män vill ligga med, gifta sig med, hänga med, resa med. Alltså hon är ju någon form av fenomen.
Hon är gudomlig.
Och hon är också the real shit.
Ja.
Hon är the real thing.
Ja, verkligen.
Jag lipade så mycket. Och liksom det är någonting med hennes röst, jag vet inte. Den är liksom, den är helt perfekt.
Ja, men den slår ju an de här perfekta country-vibrationerna. Precis som First Aid Kit eller Dolly Parton. Alltså det finns en, liksom ett vemod fast väldigt högt upp på toppen.
Mm.
Och det är det här som är så sällsamt på något sätt.
Mm.
Det är liksom inte alla kvinnor som begåvas med det eller mästrar det. Det går säkert att göra. Om du och jag skulle kämpa jättemycket i någon form av kör samsång, så kanske vi skulle inte ens träffa hela vägen, men vi kanske skulle nosa på det.
Ja.
Men när en person har en sån soloklinga, då är det ju nog alldeles unikt.
Mm. Och sen supertight band såklart, och sen den ena liksom kreationen efter den andra, klänningar och så tuttarna, liksom she's all woman, och hon står för det.
Ja.
Och jag tycker det är liksom, ja, sen Lipe en del, det var mycket om hennes dotter då som hade flyttat till USA när hon var 16, och hon sa någonting som slog mig som var så himla fint. Vi kan väl höra lite när hon sjunger med sin dotter först. Nej, men hon sa någonting som jag tyckte var, jag tänkte som att det förändrade mitt liv lite.
Jaha.
Men hon sa så här, att hennes dotter var så himla bestämd att hon skulle åka på ett college-år i USA. Så var det bara. Hon skulle dit och hon liksom slogs för det, och hon gjorde det. Och då så sa Jill, istället för att jag trodde att hon skulle säga så här, ja, men det var den jobbigaste dagen i mitt liv och så där som jag håller på att kliddra och så går in i känslor och jag ska bli övergiven och bla bla. Så sa hon bara, det kändes så otroligt mäktigt och stort att min dotter åkte iväg nu och jag inte skulle vara den viktigaste människan i hennes liv.
Mm.
Och så tänkte jag så här, vad fint om man istället för att gå in alltid i känslor av att det är någonting sorgligt och jobbigt och ett kapitel som avslutas och jada, 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 när ens barn ska bli självständiga och se det på det sättet, att de vill verkligen någonting, och då är man flera som delar på ansvaret och det är någonting stort och fint liksom.
Ja, alltså det är en del av vuxenblivandet. Jag tänker på det ofta med barnen, att man så här, man tror liksom att man ska få ut en liten replik av sig själv innan man skaffar barn.
Mm.
Och så inser man att det är en helt egen individ som har egna viljor och värderingar och gör val. Och så har man de bara till låns jävligt länge liksom. Och det smärtar ju såklart.
Jo, men jag tänker ändå när någon går, jag har en tjejkompis vars dotter började skidgymnasiet i år efter nian.
Ja, de har ju haft dem alldeles för kort.
Nej, men det tycker jag är för kort.
Ja, jag flyttade hemifrån gymnasiet liksom, första året.
Men det, liksom, det var ingen stor grej, tyckte du?
För mig. Idag att jag skulle skicka iväg Penny 16 år, vilket hon i och för sig ska, hemskt, till London ett år.
Ah, okay, okay.
Ja, nej, men det är ju... Nej, inte just nu känns det ingen farligt alls.
Nej.
Hon är så självständig.
Hon skulle kunna dra nu.
Ja, men lillskiten, honom kommer jag ju säkert ha kvar hemma till henne 30. Liksom.
Mm.
Men, nej, men hon är ju så här, hon har ju velat... Alltså, hon var ju...
Säng i ditt rum.
Typ.
Nej, men allting handlar ju om ens egna sätt att tolka sina barn. Men när man har en liksom öppen blick inför det, så blir det ju väldigt, väldigt tydligt hur mammor kliddrar med sina söner.
Ja, gud.
Nej, men jag bara känner,
men
så
här, han kliddrar med mig med.
Jo, jag vet, men det är ett ömsesidigt klidder. Och det är, så här, det är vår ständiga kamp, min och Frasse, så att han så här, fortfarande vill hålla på och kliddra med tuttarna. Så här. När man har på med bröstvårtan, dra i den, snurra den. Liksom, det är som en maktkamp som pågår. Och fortfarande värre att säga, så här, vet, jag slår ju bort handen, jag är aggressiv. Jag är liksom, jag slåss ju för min kropp. Han var så här, då går jag ut. Då lämnar jag sovrummet. Jaha, gör det då. Kommer tillbaka. Om jag bara får hålla handen.
Jaha.
Så liksom, om den bara,
kan bara ligga där.
Ja. Ja. Och då känner jag så här, men som att jag skulle tillåtit min dotter 6 år.
Nej, men absolut.
Nej,
inte.
Men det skulle inte ens finnas i min tankevärld. Det är så här, ja, det är så de är. Och den där forskningen som vi pratade om, när man har en asymmetrisk kärlek. Nu uppfostrar vi ännu en generation asymmetrisk kärlekssöner för att vi tycker att det är okej, för de är som de är. Och sen kan vi inte komma ifrån det biologiska och ditten och datten och så här. Men jag känner ändå att jag har gått i en fälla.
Ja, men du har ju 5 stycken.
Mm.
Du är ju helt bortkollrad.
Mm.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Nej, men jag tycker det är också så här, otroligt så här, tydligt för att jag vet inte om det ligger någonting i det här, men jag vet Penny, hon vill ju liksom ligga själv när hon var bebis. Hon ville sova solo, hon ville inte vara nära.
Nej.
Jag försökte och hon bara, då började hon gnälla. Och så fort hon fick sova själv, då bara somnade hon superlugnt och tryggt. Och sen så lillskiten, han har ju velat ligga på. På eller väldigt, väldigt nära. Och hon var snabb ut i magen. Han var, hade för sig att han hade bråttom, sen ångrar han sig, skulle in igen. Nej, men du vet, det, jag tycker att de har varit sina egna personer sedan de föddes liksom. Hon har ju liksom längtat att bli vuxen från den dag hon föddes, alltså på något sätt liksom. Hon går ju bara och så här, harvar på och står ut med barndomen på något märkligt sätt. Jo, men
jag fattar vad du menar, men jag tänker också att det är lite intressant när du säger, nämner det, att han, man trodde att han skulle komma ut snabbt, men han gjorde inte det. Om jag tänker hur mina 5 barn, i vilken liksom hastighet de har kommit ur min kropp, så följer jag också hur de har blivit sen.
Ja.
Och sen till slut så bara liksom gav barnmorskan upp och sa liksom, vet, jag orkar inte mer, har något förslag? Jag vill säga, nej, men tack så jättemycket. Första gångs föderska, svårt liksom, medvetslös, men jag ska bara tänka ut någonting. Har ni förresten en tratt? Så det blev ju ja, men tång.
Ja, sugklocka.
Sugklocka, ja. Och han ville verkligen inte komma ut liksom.
Nej.
Och han vill hålla sig fast liksom. Och sen kom Elon, typ glada 20 minuter, bara pff, gjorde så att jag höll på att förblöda, kom ut för snabbt. Han var ju också så här, jag går och lägger mig. Man bara, nej, du ligger i en låda för att du är typ 8 veckor, du kan inte gå och lägga dig själv. Han var liksom klar.
Ja, han var klar.
Sen har han varit high maintenance på många andra sätt liksom. Ja,
det är inte så att de är enkla bara för det.
Nej, nej, och Dante var så här, ja men 8 glada timmar liksom. Det är lite som han är, lite så här.
Ja. Han är vanligt.
Ja, men en vanlig, han går och lägger sig, han går upp, det är, ja. Men han följer kanske ett vanligt mönster då. Och så tycker jag även, ja, jag vet inte, Frass och Bobo. Ja, det är jävligt ont att få ut Bobo. Han var lite piper där, men ja, Frasse. Nej, men Frasse är väl...
Men han är väl rätt känslig och liksom, ja, lite omständlig.
Precis,
liksom,
precis.
Person.
Och Frasse var ju helt, han var ju kall när han kom ut.
Va?
Han fick ligga ungefär med temperatur på minus 23. Men nu, herregud, nu vet man att man lever.
Nej, ja, nej, men jag vet inte, jag tycker de är, jag blir liksom, var färdiga direkt på något konstigt sätt. Det är kanske liksom en efterkonstruktion, inte vet jag. Och vi ska prata lite om efterkonstruktioner idag och det som skedde autentiskt på plats.
Precis.
Så det är en del av poddens innehåll. Så varmt välkomna till lördag, nu åker vi.
Precis. Jag måste fråga dig en sak, eller jag vet ju att du kollade, men jag kollade då på Tour de Ski igår. Eller det har ju pågått i flera dagar. Skyndade mig hem inifrån stan för att kolla då på det sista åket med, ja, svenska skidanslaget tjejer. Och hamnar liksom mitt i Frida
Karlsson.
Hamnar mitt i Frida Karlsson. Vad ska man säga? Det kändes ju som att det var att hon var ute och skulle rädda hela Sverige. På någon så här fana. Gustav Vasas liksom dotter är på väg ska frälsa Sverige. Det kändes ju som att det var en krigsrapportering snarare än en ett skidlopp.
Ja, jag håller faktiskt med. Jag kollade på Viaplay och så tänkte jag väldigt mycket på att så här, det kommer finnas ett innan och ett efter det här, oavsett hur utgången är.
Nej, men Frida Karlsson har ju vid tidigare tillfällen visat att hon kör verkligen in i kaklet, som det heter i sportsammanhang. Och det är ju någonting som är väldigt upphöjt och fint. Det har ju alltid varit i fädens spår och skidåkning, och all sport handlar ju om att den som tar ut sig mest utan att typ ramla ihop vinner.
Ja.
Och just längdåkning är ju, jag måste nästan säga, är inte det den tuffaste sporten av dem alla?
Alltså det är ju egentligen en extrem sport.
Ja.
Nej, men alltså, i alla fall de här sprintarna, de är ju rätt vansinniga. Den här sprinten gick ju också upp för. Det var ju upp för en slalombacke som var rätt brant.
Vill du berätta din första erfarenhet av att ta sig upp för en backe på längd?
Jag tror många av våra lyssnare kanske redan har hört det, men vad fan är det för skillnad på en backe och en myr? Det undrar jag fortfarande. Det här var fan ingen myr i alla fall. Det här var en backe.
Nej, men alltså när man har försökt ta sig upp för en backe och ser hur de sprintar upp.
Ja.
Alltså för mig skulle det vara en fysisk omöjlighet.
Ja, men nej, men alltså jag bara sitter, speciellt när man har gjort det själv på längd, förstå vad det innebär. Det är liksom, det är något annat.
Ja.
Det är något vansinne. Alltså de är såna fysiska monster, de här kvinnorna och männen som gör det här. Och ibland tänker jag så här, varför gör de det? Men så förstår jag ändå, för prispengarna var ju på 60 000 schweizfranc.
Mm.
Så det är klart att prissumman är attraktiv i sig, förutom alla sponsoravtal och medial uppmärksamhet och allt som kommer med det här liksom paketet. Men det som sker när Frida kommer i mål, vi kan ju lyssna lite här.
Den andra någonsin då för Sverige, 2008 Charlotte Kalla, 2023 Frida Karlsson, väl kämpat och i mål just där då, otroligt trött.
Här kollapsar ju hon. Vi ser ju att armarna liksom bara, det här är inte en person som tar emot sig i någon form av fall.
Nej, för det som blir så tydligt också att hon tar sig ju knappt över mållinjen. Det finns ingen så här tanke att det kanske kommer ett gäng bakom som ska försöka ta sig över mig, utan hon svimmar ju
av. Hon stupar.
Ja, hon, som hon säger också själv, jag minns ingenting av de sista 100 meterna.
Nej, och det är ju så uppenbart.
Så att hon är ju liksom medvetslös. Hon har ju bara gått på någon form av liksom reptilhjärna in i målet.
Ungefär som när du åker Vasaloppet.
Ja. Men det jag måste säga att även alla som har tävlat i sådana här sammanhang, det är inte så att man åker där och tänker på pengarna.
Nej.
Utan hon är ju liksom, hon försöker ju bara överleva.
Ja, men plus att så här, de tävlar ju i den här idrotten utav en anledning. Det är väl hela deras liksom liv och allting kretsar kring det. Liksom. Mm.
Men till att börja då, när vi hör reportrarna att det är så här, ah, men bra jobbat. Man märker att så här, det här är någonting som primeras. Att Frida, hon är liksom tjejen som aldrig ger upp. Och det där kan jag känna igen mig att säga, men det vet man ju med Ann. Hon kommer ju klara, hon kommer aldrig ge upp. Men du tänker så här, till vilket pris ibland så får man den bilden av sig själv. Den kanske liksom inte ens stämmer.
Nej, och kommer det vara värd i förlängningen? Men sen är det ju så här intressant, för att Frida pratar rätt mycket om, nu ska jag verkligen inte dra några stora bragder och paralleller till mig själv här, men att kroppen reagerar ju väldigt märkligt i kyla.
Mm.
Det var ju inte speciellt kallt ute, men den här typen av uttömning, det gör ju saker med kroppen. Hon tappade ju känseln i både armarna och benen, här berättar hon ju, och sen så var hon ju liksom, hon var ju alltså helt utslagen, så hon fick ju liksom bli väckt till liv med lite så här slag och lite socker i princip. Och jag kommer ihåg när jag åkte, det åkte Vasaloppet.
Ja, vi måste lyssna lite.
Hur känns det? Alltså, jag var liksom helt så här, men vad fan, tar aldrig slut.
Nej.
Det tar aldrig slut.
Nej, för det är det, nu kommer svackorna komma lite.
Ja, jag fattar. De har redan börjat.
Ja, och här mår ju jag bra. Allt är toppen. Jag tycker det är kul. Lite stel kanske, men ändå okej.
Du hade ju mer gears i vikt än vad du själv väger.
Tycker du?
Nej, men älskar, det är det roligaste jag sett. Världens minsta människa på skidor har liksom så mycket grejer. Det är sockersaltlösningar och det är små bars och frukter, bla bla bla. Det är så här, skulle det hjälpa, trodde någon?
Nej, men Anna Haag kom ju, det var ju de som hade sagt att jag skulle ha massa, jag hade gjort egna såna här små, det heter det, powerbars hemma. Och liksom, jag hade gjort allt som de hade sagt åt mig att göra. Jag hade aldrig gjort det tidigare.
Nej,
och sen
fattar.
När Anna Haag får se på mig, syn på mig, då ser jag ju ut som så här Skalman ska ut och åka.
Ja.
Alltså jag har ju så mycket grejer. Jag är ju liksom klotrund på överkroppen.
Det var verkligen Skalman på skidor. Här är mitt lilla tält som jag kan fälla ut. Ja, det var lite som när jag skulle åka Vätternrundan. Jag åker liksom på en cykel som väger 3 gram. Alltså bara balansera den. Jag har liksom inga kläder för att det ska gå så snabbt som möjligt. Ja, men sätt mig på en skeppshult med liksom en radiobandspelare och så här 10 Big Mac, så kommer det gå bättre. Alltså jag tror att det är det. När människor är så inne i sin liksom professionalism så kan de inte gå utifrån det. Jag tänker att så här, men den här tjejen har ju kört 17 mil hela sitt liv. Vi måste ju bara se till att hon kommer i mål. Vare sig det tar. Men då tänker de så att det ska gå snabbt och hon ska kunna maxa.
Jag ska kunna maxa, jag skulle äta var 20 minut. Och jag hade ju liksom ett alarm som ringde var 20 minut då. Där jag var tvungen att stanna i spåret och äta varje gång jag tog av mig alltihop och stod i 5 minuter. Skitsamma, det var inte det jag skulle prata om. Hur som helst så stonkade jag ju på där, för jag förstod ju att så här, gud, det här, jag kan ju inte hålla på att äta så här mycket. Det här går
inte.
Det är ju bara att kasta utrustningen och liksom kör.
Ja.
Ja, så gjorde jag det. Och då får jag någon form av, man varit ute så länge, svettat så mycket som man gör när man åker skidor.
Uh-huh.
Och liksom under 8 timmar.
Mm.
Du vet, då är man ju helt, man är helt tömd på alla sätt och vis. Och jag hade ju bara tryckt i mig rätt mycket socker. Jag hade inte fått i mig något salt.
Nej.
Så jag fick saltbrist då vid 5 mil.
Mm.
Och då började kroppen alltså skaka. Hela jag började liksom själva. Alltså på, inte liksom lite, utan vi pratade om som att om jag skulle sitta på en stol skulle jag hoppa upp och ner från stolsitsen. Alltså det var på den nivån att det var som spasmer. Och jag fick liksom inte kontroll på mig själv. Och jag blev ju såklart jätterädd och tänker att har jag fått så här ett epileptiskt anfall? Mm, vad är det som händer liksom?
Jag är framme i Eversberg. Vilket är på 47 någonting i distans. Och jag är helt slut. Alltså jag är helt slut. Jag vill gärna åka vidare, men det finns liksom inte en muskel i mig som klarar av det här.
Men då var det tydligen saltbrist. Så med det sagt så ska jag inte förringa liksom Fridas bragd, för det, min var ingenting i jämförelse. Liksom. Men liksom, kroppen reagerar väldigt märkligt. Och hon fick ju en kollaps.
Mm.
Och hon hade ju tydligen någon form av, alltså hon var låg på alla ämnen.
Mm.
Kört slut på sig själv.
Men sen hände ju någonting historiskt, tycker jag.
Ja.
Det är som du säger, det finns ett före och efter här.
Ja.
Nu har vi tyvärr inte några klipp. Det finns inga klipp från studion efteråt. Här plötsligt så händer någonting. För eftersom Frida ligger kvar så är det ju helt plötsligt en helt annat avslut än vad alla trodde.
Precis. De har ju också en flygande reporter som är på plats då nere i Frankrike.
Ja, stackars hate.
Stackars hate.
Ja.
Så han ska egentligen göra en så här hur känns det intervju. Mm. En klassisk sportkommentators intervju. Men han blir helt plötsligt flygande krigsreporter.
Mm.
För att någonting händer i studion. Man ser att stämningen där inne piskas upp.
Mm.
De får uppenbarligen någon form av instruktion av redaktörerna. Att nu ska vi vara allvarsamma. Vi måste gå in i det seriösa och ta det här på allvar. Vi är den kanalen som sänder det här. Vi måste ta Fridas tillstånd på absoluta allvar. Men stämningsskiftet hänger liksom inte riktigt ihop med det som faktiskt sker på plats. Man märker själv i soffan att man blir lite illa berörd och sådär. Och reporter försöker komma fram och vad heter det, Fridas landslagskollegor försöker mota bort reportrarna.
Mm, mm.
Och den flygande reportern på marken, han får ju också liksom olika typer av krigsfrågor då som ska ställas.
Det är också 2 olika inställningar där. För Jide och gänget som sitter i studion, de har helt plötsligt börjat se på det här som någon form av krigsdrabbad zon. Men den flygande reportern är ju fortfarande kvar där liksom, ja, men bland längdåkare, sockerpiller och liksom, ja, men han är ju inte beredd, han får ju inte någon mer information, han vet ju inte liksom, kriget har ju, han vet inte ens om att det är krig, så att de vill då ha mer information om vad som har skett, hur många är skadade, drabbade, vad är liksom, är de skjutna eller är det bara liksom ett litet sår, och de försöker pumpa honom. Han står ju där och säger så här, nu vill du vara med i hela vägen, vad har du hört, vad är nya du hört, berätta allt du ser och hör. Han ser ju inget annat än att Frida ligger där 20 meter bort eller vad det är, och han kan inte få ut någon ny information, för det finns ingen ny information. Så de försöker skapa någon liksom krigsthriller samtidigt som han är liksom Åsa Nisse på skidor.
Ja, men plus
det är väldigt
att de...
märklig känsla, jag tycker det är obehagligt.
Ja, men också så här, det är uppiskat i sofforna, det är uppiskat i studion. Han är ju där nere och känner liksom... det som egentligen känns och händer. Det var ju ingen fara med henne. Och liksom lika så kommer ju en av hennes landslagskollegor då, som hon får en prata med, en kortis. Och hon är då väldigt klämkäck och är så här, vi är vana med att Frida ofta tar ut sig och det är sånt som händer. Och hon gnolar på. Då märker man att det så här lite börjar blixtra i Peter Gides ögon. Det här var inte alls bra för det här liksom scenariot som byggs upp här.
Nej, det är så här... manuset haltar ju.
Ja.
I thrillen.
Men så tänker jag väldigt mycket på liksom rapportering generellt. Jag kommer väldigt väl ihåg tsunamin. Jag satt själv liksom på någon flygplats i faktiskt franska Alperna när första rapporten om tsunamin kom. Och då var det väldigt så här, vad ska jag kalla det för, pubertala rapporter. Man visste inte omfattningen, man visste inte vad det innebar, man visste knappt vad en tsunami var. Man hade liksom inte hört någonting. Och då var första rapporten att en stor våg har träffat lite hotell i Thailand. Här är kändisarna som är semestrar i Thailand. Så var det liksom lite kändisrep och så var det liksom fråga svar med x antal kändisar. Man kände så här. Ja. Och sen när man börjar förstå omfattningen av det här och att det här är liksom en nationell katastrof. Då ändrades ju tonen rätt fort i nyhetsrapporteringen från det putslustiga till något annat. Och då börjar man också kritisera den gamla typen av rapportering. Ja, men det har ju också rasat stå på Twitter för att Per Forsberg då, som är sportkommentator, han säger det viktigaste av allt är att Frida Karlsson har vunnit. Och det är ju inte det viktigaste av allt, säger då Peter Gide direkt. Utan det viktigaste är ju att Frida mår bra. Så här börjar också bli en konflikt då mellan vad vi nu ska rapportera. Handlar det verkligen om att Frida ska må bra? Det här är ett lopp som hon skulle till att vinna. Eller nu handlar det helt plötsligt om att Frida ska må bra. Så nu måste vi in och redigera det som
ska
precis
vi börja fira eller ska, liksom, ska vi fortsätta att rapportera om från kriget?
Ja.
Men det som jag tycker är lite märkligt, för lite senare då så får de ju en kommentar från Per Pliggen Andersson.
Ja.
Fantastiskt namn. Per Pliggen Andersson.
Det heter alltid otroliga saker.
Ja, otroliga grejer. Han säger då, jag förstår att den här kollapsen väcker oro hos tv-tittarna. Man får det såklart, är det här hälsosamt? Kan det ge men i framtiden? Men som han säger med sin erfarenhet, att liksom, det här är ju den högsta möjliga stress man kan utsätta sin kropp för. Men om man är så vältränad som Frida så är ingen fara om du är helt frisk. Liksom. Och då tänker jag så här, det kanske hade varit det viktigaste för dem att leta reda på Pliggen.
Det är klart att man blir berörd av de bilderna. Det är ju en av de mest extrema fysiologiska utmaningar man kan utsätta sig för, just med tanke på att man har haft många lopp i kroppen och sen så avslutar man med den tuffaste av de tuffaste etapperna man kan tänka sig. Så att det är klart man blir berörd. Rent medicin så är det ju... Det är klart man funderar kring, ja men är det här hälsosamt eller kan det här få men för framtiden? Men det vi har sett och det vi, den erfarenhet vi har är ju att även om man blir så utpumpad som Frida blir, så är det ju ingen fara så tillvida att du är helt frisk.
Om det hade varit en regissör som skulle få någon form av utmärkelse kring det här som hände efteråt då, så hade ju hen fått hallonet. Alltså hallonet är ju typ som Oscars fast för den sämsta filmen ändå.
Precis, Digbaggen.
För att här är det ju, det finns ju ingen regi, för att alla vill ju på något sätt ha ut olika liksom innehåll av det som har skett.
Ja, men precis. Och jag tror att de liksom på ett sätt så fanns det någon smart form av krisberedskap. De hade liksom har gått kriskursen så om det värsta skulle ske.
Mm.
Men problemet var ju bara att de hade ju tagit ut det värsta som skulle ske lite för tidigt.
Mm. Typ så, efter 20 sekunder.
Ja, så att det blev liksom falsk sång i det hela.
Så att om man tänker sig, sen några timmar senare så är ju Frida och hela Skidetor-gänget på bussen. Och då firar ju de med champagne och då låter det ju så här.
Ja, Frida Karlsson repade sig och det blev firande igår efter segern. Här härliga bilder tillsammans med övriga svenska åkare. Segern, alltså den första svenska sedan Charlotte Kalla vann touren 2008.
Så då korkar hon upp en flaska champagne och är så lycklig och livets glada dagar. Det är 3 timmar senare än hon nästan är dödförklarad.
Ja.
Mm.
Det går fort i hockey.
Ja.
Och i skidor.
Mm. Ja, Lille Lördag går vidare i Kungen och Fosterlandets Töcken, eller Tecken.
Det beror på hur man vill se det.
Det beror på.
Nej, men jag har ju kollat på den här dokumentären som är på SVT just nu. Som jag personligen tycker är helt otrolig. Sveriges sista kungar. Det är ju väldigt spännande. Det är ju alltså en dokumentär om Gustav den femte, Gustav den sjätte och Karl den sextonde. Alltså de 3 monarkerna som liksom har regerat de senaste 150 åren blir det väl.
Ja, det kanske är.
Ja. Och så från kungamakt då, när det var totalitär kungamakt, när kungen var den som satte så här dagordningen för, innan Sveriges riksdag, innan liksom alla gubbar, Branting, alla kom in och liksom ändrade om, till att vi har idag en så här marionettkung som så här klipper band och inte har något politiskt inflytande, men det är honom man skickar till Saudiarabien för de accepterar inte liksom ett politiskt utskott och sådär.
Mm. Det tror jag inte alla har koll på.
Nej, och det är liksom...
För han är ju inte helt politiskt oviktig alls.
Nej, han är superpolitiskt viktig och jag då som är en vän utav historia, jag tycker att kungahusen, och tycker, jag vet att du också antycker, är av vikt.
Mm.
För vår kultur, det är liksom kristyren på tårtan på något sätt. Alltså förstår ni hur tråkigt om man bara hade skickat att det enda som skulle ske i Sverige, det var så här politiska företeelser. Det går inte, i och med att en politiker sitter var 4 år. Det finns liksom inga relationer att bygga med en politiker.
Vi skickar Kalle Bildt liksom gång på gång.
Nej, men det går inte.
Nej, det går inte.
Nej, vi kan inte fira Kalle Bildts dotter liksom, födelsedagar. För att vi har ingen relation till henne. Och vi kommer aldrig ha det.
Sen måste man också ge hela kungafamiljen. Det är ju roligt med den första Bernadotte som liksom uttalade sig om kungar och liksom royalismen hit och dit. Han skulle förgöra kungadömet. Och sen så fick han frågan om han då ville bli kung själv över Sverige. Och det ville han då. Så att de är egentligen, alltså, det är ju inte deras, vad ska man säga, så de har ju inte... De har inte fötts in i det. Jag vet inte om det ger honom någon form av mindervärdeskomplex.
Nej, men det är ingen aning. Alltså, så här, jag tycker den här dokumentären ändå visar på att det finns... Alltså, man kan tycka vad man vill om krusiduller, pompa och ståt och tofsar och tafsar, vill jag på att säga. På liksom kostymer och hattar som ska sitta rätt och så knappar som ska knäppas och så vidare. Men det betyder ju någonting. För det är det enda det är klart att det här är en kuliss som är skapad utav mänskligheten för mänskligheten. Och för att vi ska titta upp på någonting och känna oss små och så vidare. För att kungen stod i direkt makt under Gud förr i tiden. Men om vi skiter i det och bara ser det till tradition, då kanske det blir lite vackrare. Jag tycker just i såna här traditionslösa tider så är kungahusen ändå någonting som står för något så här trofast och stabilt.
Jag tänker också att årets julkalender vittnar väl om att vi ändå någonstans verkar ha ett behov av att lära känna eller fantisera om vilka som har varit våra kungar eller drottningar eller kungligheter hit och dit. Ja, jag håller med dig. I en tid av oro
så är kungen ändå bra att ha.
Kungligheter och galor.
Och i vår tid av oro så är ju våran kung Karl den 16 Gustav, alltså han är 77 år.
Mm.
Det kommer alltså, i värsta fall så kommer han trilla av pinn rätt snart.
Mm.
I bästa fall så har han liksom 10-15 år kvar.
Ja, han kan ju bli 100.
Ja, det kan han absolut bli. Han har ju bra gener. De har ju blivit över 90. Där, alltså hans farbror då, som var kung sist, eftersom hans pappa gick bort. Han var ju, blev ju över 90. Han var ju den äldsta kungligheten i hela Sverige. Så, men låt säga att han har liksom 15 glada år kvar. Mm. Det finns ändå ett slutdatum just nu för vår kung att existera. Min teori är att han kommer att abdikera liksom till sin 80-årsdag.
Ja, låter vi troligt.
Ja, för det är mycket så här, det känns som det är lite överlämningsrapporter nu som sker. Mm. Att det håller på att liksom, han gör någon form av bokslut liksom på sin tid vid tronen. Men jag tänker ändå på en sån figur som han är, som man har sett, som är så exponerad. Han är 100% penetration svenska folket, skulle jag gissa på. Det heter det i så här exponeringssammanhang. Hur mycket penetration har man? Mm. Hur välkänd är man? Och han är ju väldigt välkänd.
Ja, gud ja. Och jag tror lite som vi pratade om innan, att när han trillar av sin kungliga pin, guldpin, så kommer vi sörja honom på ett helt annat sätt än vad vi tror idag.
Ja, alltså vi har ju inte respekterat honom speciellt mycket de senaste 20 åren. Men jag kommer ju också ihåg när jag växte upp med julen med kungahuset.
Ah.
Det otroliga årsprogrammet som SVT kände. Och jag kommer också ihåg när de badade i någon badhus. Han hoppade i med kläder och han var tokig. Han busade väldigt mycket med barnen. Han var liksom en lite så här drömfarsa framför kamerorna. Och jag tänkte så här, gud, han är så härlig, våran kung. Så liksom den här relationen med kungen befästes ju väldigt tidigt, och han kändes som en sprallig, kul kille.
Det gjorde i och för sig alla på 80- och 90-talet.
Exakt. Ah,
men jag tror att hemligheten bakom liksom hans framgång, att han också inte har, vad ska man säga, lynchats mer än vad han har gjort, det är också att han är en lagom smart kille som gillar kröken, bilar, snygga kvinnor och sina barn.
Precis så är det. Han är en enkel snubbe innerst inne. Liksom. Mm. Och ja, men hur som helst så tänkte jag att så här, han befäste någonting där. Han gjorde någonting som andra kungligheter inte har gjort. Exempelvis, vi har pratat jättemycket om det engelska kungahuset, som aldrig pratar med press. Att man liksom så här, står över allt det där. Hans förfäder pratade aldrig med pressen.
Det var någon gudom.
Ja, hans förfäder pratade aldrig med pressen. Han gjorde ju någonting väldigt okonventionellt för att vara royalist. Men så såg jag den här dokumentären.
Det ska han ha.
Det ska han verkligen ha.
Det ska han verkligen ha. Gud vad det där, man tycker så här, kungafamiljen förgyllde ens barndom. Jag kommer ihåg att jag jobbade på en glassbar i Borrholm, och då hade jag gått ut nian, bodde där själv med min kompis, och Victoria kommer in med Silvia och ska köpa glass av mig.
Otroligt.
Nej, men liksom, det går inte att föreställa sig vad det, hur stort det var. Vi kommer aldrig kunna översätta New York skyline. Vi kommer aldrig kunna översätta kungligheter till våra barn, för att de är så här, torskar på allt. Allt är ungefär lika mäktigt. För oss fanns det några utvalda liksom gudom eller syner. Eller så, vi kan aldrig översätta, men det förgyllde verkligen våra liv. Jag kommer ihåg att Victoria hade ett klistermärke på pannan. Det kommer jag tänkte så på det, att hon var tokigt att hon hade, att hon som var prinsessa. Jag säger inte att allt är gott med det här, men för oss vanliga pöben så var det en otrolig trygghet att ha kungafamiljen där, som var lite som oss. Fast
men ändå inte.
Lite snyggare kanske också.
Ja, men mina barn blir lika exalterade för liksom Leif och Billy som en amerikansk världsartist. Alltså, de ser ingen skillnad på det, för att alla har liksom, vad ska jag säga, idolskapet har ju plattats ut. Alla är ju jämnbördiga på något märkligt sätt inom sociala medier. Sen så kan det vara så här, kanske Justin Bieber är här, fan vad coolt. Snap, och sen så är det klart. Så är det inte så mycket mer med det.
Nej,
liksom.
Nej.
Men jag kommer ihåg att jag delade ut blommor då. Det var ju en stor dag i Örebro. Kungen, Birgitta Dahl och Olof Palme skulle komma till stan, och det skulle delas ut blommor på en stor pompa och ståt i stadshuset.
Jaha.
Ja, så då fick jag dela ut blommor.
Jaha, du var den enda.
Jag var en blomsterflicka. Jag
var den enda med brunt hår.
Exakt. Jag var tvungen att skicka fram en sån.
Det sorgliga var att det var faktiskt så.
Det var ju faktiskt så. Och så kom jag ihåg rubrikerna dagen efter, att kungen hade slängt blommorna i papperskorgen efteråt.
Nej.
Men förstår du hur mycket blommor han får?
Jo, men det spelade
ingen roll. Jag var så sårad. Ja. Tyckte det var hemskt.
Man kan väl göra lite snyggare kanske.
Kanske. Men det kanske inte riktigt var i våran kungs grej.
Nej, det har det inte varit. Han har inte tänkt längre än näsan räcker.
Nej, han älskar ju inte heller. Då har han ju faktiskt gått ut med intervjuer efteråt. Han älskar ju inte heller att klippa band och få blommor av barn.
Nej. Det, vem gör det?
Respektera. Vem gör det? Bara vi svältfödda. Men då tänkte jag i alla fall på den här dokumentären, för den har ju blivit väldigt omdiskuterad då, för han pratar om att prins Carl Philip inte fått ärva sin kungatitel utav kungen som först var då tänkt. De ändrade grundlagen efter Carl Philip hade fötts.
Ja, de följer ju också, vi måste också förklara, de följer ju hans liv i dokumentären. Så det här är ju en del av förändringarna i under hans tid som regent.
Ja, och här blev
som
jag,
de vill att han ska kommentera då.
Ja, och här blev jag väldigt perplex då när medierapporteringen om det här började komma. Det var ju helt plötsligt, för hela dokumentären är ju gjord i någon form av dåtid.
Ja.
Och han ska reflektera på olika saker som har hänt i dåtid. Man pratar inte om kungen i nutid speciellt mycket. Det är otroligt kort tid på slutet man pratar om det.
Okay.
Men hela den här intervjun handlar ju om vad han kände vid det ögonblicket då och där. Mm. Men media, om vi nu pratar om rapportering innan och efter. Men media valde då att rapportera om det här som någonting han tyckte nu. Så det slutar med att han får gå in och göra om sin egen intervju som adderas på den här intervjun i samma sammanhang där liksom journalisten eller reporten då förklarar vad det är som har skett. Och där han måste förtydliga det här, men det blir inte speciellt mycket förtydligande, för han är fortfarande i den här dokumentären att han tänker ett då. Och jag blir liksom lite perplex här, för att man har förstått att det behövs så lite idag för att trigga igång någon form av anstormning. Och det behövdes ju inte speciellt mycket tändvätska för det. Jag tror att alla medier skrev om det, alla journalister skrev om det, och jag läste rätt många så här utdrag och liksom krönikor om det, men jag läste ingenstans att man hade sett hela dokumentären. Man pratade isolerat bara om det här tillfället som egentligen var en reaktion på en dåtid, men man skulle då behöva besvara det som i dagtid. Det är därför också så här, många case inom MeToo är komplicerade, för det är saker som hände i en helt annan kontext. Men idag låter det helt sjukt, såklart.
Jag vet, och jag tycker också att det är intressant om jag till exempel tar min familj. Vi var ju inte, det handlar inte om så mycket principfasta, utan oj, nu kom vi på att Köris pappa då fyllde år, okej, hittade en gammal shampooflaska, vi gjorde någon tårta, alltså så här, det handlade kanske mer om kärlekshandlingar än om att allting skulle vara så flådigt. Jag tror vi hade kanske den grundtryggheten i alla fall under tiden när jag växte upp och var liten, att så här, vi var rika i oss själva på något sätt. Och jag tänker, om jag ska jämföra, kanske inte samma dag kan jämföra Köris och Knugen, men nu gör jag ändå det.
Jag är glad att du gör det. Någon måste göra det.
Jo, men jag gör det, för att det var ändå liksom, det var en era då, så jag vet, det var liksom, allting var inte så himla allvarligt, tänker jag. Det var liksom en tid av guld och honung och myrra och bla bla. Det var så här 70 det är 80-talet liksom. Man kunde klara sig på en lön när man ville. Det var inget konstigt att flytta runt. Det var ingen som blev anklagad för att ha förstört sina barns liv om de bytte för skola 4 gånger under uppväxten. Det kan nästan bara jämföra med när man är i Kalifornien, att så här, allt är möjligt. Allt var möjligt i Sverige liksom. Så kände jag i alla fall när jag växte upp.
Ja, eller framförallt så var det liksom ingen som, så idag ska det dras på så stora växlar för minsta lilla.
Ja, och hade min pappa sagt någonting om mig liksom, Anson Fransson i en intervju typ, ja men inte vet jag, vi jämför med, så ja, man trodde att det skulle vara en liten kille och som skulle heta Åsa Nisse, och då skulle liksom det vara roligt om jag, alltså, vad som helst något liknande som då ponera skulle såra mig utifrån sett enligt andra. Jag tror så att det här är ju ingen hemlighet i kungafamiljen att han tyckte så. Jag tror inte att så här, Victoria ligger och gråter på kammaren för att han har sagt det här.
Absolut.
Jag tror hon
inte
känner sig väldigt trygg i sin roll och liksom sin popularitet, och jag tror att vi alla vet att Victoria förmodligen är bättre lämpad
än någon annan.
Ja. Punkt. Inga namn nämnda. Så att jag menar så här, det här som du säger, jag tror liksom de kan ju inte klara av såna här frågor själva eftersom de är Sveriges mest kända familj, men jag tror i deras familj är det här inte någon superbig att han har sagt det, för det är samma sak han har sagt hela tiden. Han ville att Carl Philip skulle bli det, och det ändrades efterhand, det störde honom.
Det är klart att det störde honom, och jag hade säkert också varit störd ifall det hade varit bestämt så.
Det störde morfar Köris att jag inte gav barnen röd mjölk.
Ja, exakt. gillar ändå jämförelsen, det måste jag säga. Nej, men jag tror inte det var så laddat och det blir så jag tycker det är så problematiskt att så här, behöva tänka på det här innan och efter narrativet hela tiden ur det journalistiska perspektivet, hur man bara valde att rapportera liksom entränga om detta och raljera och nu måste han släppa det här. Det här var ändå 40 år sedan.
Fast han har släppt det.
Han har ju släppt det. Det är ni som inte har släppt det. Ja. Jag bara tyckte det var spännande. Nej, utifrån Frida-perspektivet.
Jag håller med dig. Jag håller med dig. Ett före och ett efter. Och det har ju också varit uppmaningar så här, lämna tronen på grund av den här kommentaren då.
Ja. Och det säger de i och för sig varannan vecka. Så.
Ja, men sen också den stora skillnaden är ju att när vi väljer våra politiker som vi älskar att hata så är de ändå folkvalda. Det är ju inte våran kung.
Nej.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
En mössa.
Mm.
Mössa inomhus. Jobbar hon på produktionsbolag eller är hon tonåring?
Inget dera dessvärre. Inget dera.
Är det en 50-årskris? Månne?
Nej, ja, det kanske det är i och för sig, men okej, jag ska berätta snabbt bakgrundshistorien. För någon månad sen plus, och give or take a few, så var jag på premiären av Sigge och Alex show. Ja. Poddshow. Efteråt var det en liten privat sammankomst på Brillo.
Just det.
Ja, med lite skinken und bieren. Och, ja. Och då träffade jag en gammal kompis som jag inte träffat på länge. Ja, det var livets glada dagar. Hon hade fått sig några shotter under västen och en tredje kompis till oss som kommer in. Som vissa påstår att vi är ganska lika varandra. Vi kan kalla varandra för systrar. Det är mer jag som drar fördel av det, ska jag säga.
Okej.
I alla fall utseendemässigt. Nej, hon är så här Caroline Bassett. Alltså hon är så här, hon är liksom, ja men hon är
snygg cool.
Ja, överjävligt snygg cool liksom. Uh-huh. Och det är klart att hon lägger manken till, men fan inte så mycket tycker jag verkar som i alla fall. Och hon kommer in och då säger då vår tredje kompis att så här, vad är det du har för hårfärg till mig?
Till dig?
Mm. Det har blivit lite ljust kanske. Det har blivit nästan som att det har blivit vitt. Men inte på ett bra sätt, utan
som att du har blivit vithårig.
Precis, men inte på ett bra sätt.
Okej.
Okay. Och jag frågade, men tycker du att vår andra kompis är hennes hår snyggt? Liksom? Men jämför inte ens med henne, det är ingen idé att någon av oss gör det. Okej, okay, jag fattar. Och så säger hon, så här, men det där ser inte klokt ut. Du ser typ 20 år äldre ut när du har. Du liksom går och tonar ner den där skiten. Hon är ganska brysk, men hon är en brysk person. Så det är inte så att jag bara... jag tar inte åt mig särskilt mycket. Tror jag.
Okay. Dagen
efter så då ser jag mig själv i spegeln med helt nya ögon. Och nu är det liksom Madonna som försöker leva upp till någonting 50-årskrisaktigt.
Okay. Alltså
jag förstår vad hon menar. Och det beror inte på att, så här, att jag vill det, utan jag ser det själv. Jag får ett DM så här, hej det är jag, så här, hoppas du inte blev ledsen för det jag sa, så här, men jag menar det. Ha det bra typ.
Det var inte jag alltså.
Nej, det var inte du. Och då tänker jag så här, om jag inte hade fyllt 50 i somras, tror jag inte att jag så drastiskt hade förändrat det.
Mm.
Vi är inget med frisör, vi kommer överens om att så här, jag gick för tidigt från färgningen och så skulle det komma så rätt att till, så hann jag inte det. Så då bestämmer vi att vi ska tona ner det. Vi ska göra lite mörkare botten, men eftersom jag har liksom en vit rejäl tuss, särskilt här framme, så tar det ju en vecka, sen är det ju
ett utväxt igen.
Precis.
Ja, men min frisör har ju sagt åt mig att jag egentligen aldrig får gå mörk igen i botten, för att det kommer bara vara problematiskt eftersom jag nu har lite vita hårstrån liksom. Aha. Så att jag egentligen ska ligga ljusare och liksom gå mörkare åt topparna.
Aha, jag fattar. Så därav då, men sen när jag var på TV4 häromdagen, då fick jag en liten sprayburk då som jag ska spraya igen.
Ja, just det går ju alltid.
Mm, men jag insåg också att mycket av ens liv efter kanske 40 plus går ut på att ljuga för sig själv.
100%. Mm. Jättemycket så. Mm.
Och nu fick jag också ett DM av en följare som var så här: gud, vad har du gjort? Du har gjort liksom ögonlocken, du har gjort läpparna, du har gjort så här stor operation, brösten. Jag var så här: jaha.
Oj.
Ja, okej. Okay. Ja, jag har sprutat in lite liksom i överläppen. Ja, det har jag. Men resten tyvärr, det var nog bara snyggt smink. Hon gav sig liksom inte.
Hon ville fortsätta.
Mm. Nej, det är jag och det finns ingen möjlighet. Hon har kollat bilder från år till år.
Ja.
Det är väldigt stor skillnad.
Ja.
Ögonen. Då känner jag så här, men gud. Dels är det så här, är det jag som blir sårad för att hon har delvis rätt? Eller är det bara att kvinnor klarar inte av att man vill hålla sig fräsch?
Nej, jag vet inte var den här...
Vissa kvinnor ska jag säga. Ja. För det är liksom riktiga jävla påhopp.
Men det som är så konstigt med de där påhoppen, alltså om vi nu bara jämför med liksom tidigare, då kunde man ju sitta och hoppa på någon om du och jag satt bredvid varandra hos frisören och sa såhär, gud, vad har hon gjort egentligen?
Ja.
Och så stannade det vid en kommentar. Och så var det inte mycket mer med det. Och så hade man släppt och så gick man vidare.
Mm. Lite tidningsskvaller hos frissan.
Ja, men idag, så, och det hänger ju ihop med den här distanslösheten som varför inte barnen heller tycker om eller skiter fullständigt i New York skyline. Att liksom... distanslösheten är ju i allt. Mm. Idag skriver du ju det här direkt till kändisen och ska ha svar.
Ah.
Det är väl det kanske den sista personen man ska göra av sig till.
Jo, men då ska jag då rapportera. Och varför svarar jag för?
Varför svarar jag för? Gå inte in i det.
Nej. Nej, men jag
säger
förstår.
Hon som har haft löpsedlar för att de har tjafsat med följare. Eller väg. Nej, alltså jag tyckte det var så bra. Jag såg faktiskt Cissi Wallin skrev igår att så här, en ganska stor diskussion om att, så här, att det är så jävla gränslöst där ute. Att folk har blivit gränslösa med digitala och sociala medier. Och liksom, jag har ju blivit liksom till ett åtlöje för att jag har försökt gränsa många följare. Och så här, jag tänker inte berätta var fan din jävla min kompis jacka kommer ifrån. Nej. Det är inte min uppgift här i livet.
Mm.
Om du är intresserad av det här, jag googla. Leta själv.
Mm.
Det är så det funkar.
Mm.
Och nummer två så säger jag har inte lust att berätta vad fan jag gör på en semester. Hela tiden. Det kanske jag gör ibland. Och jag känner för det. Men det är inget krav att du ska ha mig som en så här reseguide. När du är ute och reser. Och då får jag skit i media. Mm. Alltså så har ju rapporteringen sett ut.
Du är bortskämd.
Jag är bortskämd.
Mm.
Men det är ju en gränslöshet där ute som är så påträngande liksom.
Man har tillgång till allas liv hela tiden. Och innan kan jag tycka att det var så här, ja, men det var vissa som så här, Pernilla Wahlgren och de som från Spermer har varit kända människor. De fick minsann ta att de skulle bjuka på sitt liv. Men nu gäller det ju varenda jävel som överhuvudtaget syns i media. Ska rapportera förbehållslöst om sitt liv.
Ja.
Om vad man har gjort, om man har klippt sig, fixat någonting, hur man pippar, om man har bantat, bla 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 bla. Jag vägrar gå med på det. Och ändå kan jag inte låta bli tåt mig.
Nej, men då så. Ja. Så är det. Jag har i alla fall tagit ut mina extensions.
Jo,
tack.
Nej.
Det var vad det var. Nej, men vet du, när man har en så här tjockt hår. Det var jättekul. Vi hade roligt med varandra.
Ja.
Det var snyggt ha.
Ni dansade en sommar.
Ja, men när man har så här tjockt hår och har extensions. Det är nästan klaustrofobiskt också.
Berätta lite.
Ja, men speciellt man tränar.
Ja,
nej, men och blir, du vet, jag är ju lockig. Det är ju inte så att jag är naturligt rak. Så jag är lockig, så att sen när fort jag tränar så blir mitt hår lockigt. Då har jag liksom en hockeyfrilla direkt.
Jag fattade bara stå rätt upp.
Ja, så att det var ju liksom, det blev väldigt mycket så här. Tänkte jag sen, jag kanske ska strunta i att gå och träna idag. För jag vill inte hålla på och fixa med håret. Vilket blir också ett fel beslut. Liksom.
Otränad och långt hår, eller tränad och kort hår?
Exakt.
Det är frågan.
Hockey eller pocky?
Men nu har det ju ändå ut som att nu är det minikinipage.
Ja, nu är det minikinipage. Nu är det inte långt kvar. Nej. Jag är snart över stupan här. Får jag bara härda ut.
Kommer vi skriva något kontrakt om att vi aldrig gör om det här?
Alltså, jag sa också efter jag hade klippt mig att säga, ja, jag kommer spara ut håret igen, men jag kommer nog aldrig ha så där långt hår. Vet du, det är det enda jag tänker på. Det
här långa svallande håret.
Jävla hår jag ska ha.
Ja, för fan, heter knäna.
Växa och växa och växa. Ska Sanna Lundell långt?
Nej, jag fattar.
besatthet hos mig på ett obehagligt sätt. Mm. Men en besatthet kan ju ta sig många uttryck. Jag har nämligen spottat den nya 50-årskrisen hos män.
Det där var...
Det var Depeche Mode som kommer ut på liksom, alltså en ny turné. De är ju långt över 60.
Är de?
Ja, visst.
Shit.
Men ni tänker still going strong. Jag tänkte att jag skulle försöka gå i alla fall. Men det har ju hänt någonting de här senaste 5-10 åren. Det har gått fort. Jag kommer ihåg när jag gjorde mammor så gjorde vi en sketch på pappor som hade börjat cykla. Just som det. En så här förlag 45 plus kris.
Trycka in snoppen igen.
Trycka in snoppen i en cykelbyxa och cykla mycket. Det var liksom för 5-10 år sedan i alla fall. Det var 50-årskrisen då. Nu har det kommit en ny 50-årskris. För det är en ny generation 50-åringar.
Mm-hmm.
Kan du gissa?
Jag har ju fått lite inside information. Dels så har jag ju en kompis vars brorsa har startat ett syntband.
Ja, det är Christopher Wolter. Ja. Han har ju då plus 50 då startat ett band, ett syntband med Janne Schaffer. Lite Depeche Mode-igt kan man säga.
Ja, men det måste ge dem den bilden, den promotion-bilden. Där gick de rätt.
Ja, men, jag blev inte ens irriterad. Jag var på releasen. Det är 2-3 låtar där som är riktigt bra.
Mm-hmm.
Jag gör riktigt bra. Ännu mer på min springspelis.
Gud vad roligt, jag ska lyssna sen. Men sen var jag på en 50-årsfest för ett tag sen. Och sen så då så annonseras bandet som ska spela på 50-årsfesten. Och då tänker man så här, men gud vad kul. Det kanske är Mange Schmidt ändå. Eller så här, men... Han är inte för att han är purung, men det kanske är ett så här något man känner till som man kan få hoppa och skutta och skrika sig 20 år igen liksom. Nej, det var han som fyllde år, som fyllde 50, och hans band inom väldigt tjockt ditritade tuschpenne situationstecken. Då skulle de spela med sitt band. Vet inte ens om de hade haft något band när de liksom var yngre, men nu hade de ett band.
Nu var det på gång.
Ja, och Ja. Jag inte behöver säga så mycket mer. Men jag skrek mig inte hes.
Nej.
Jag kände mig inte som 20, jag kände mig fan som 79 plus.
Det var ju att man tittade liksom så här, ja.
Nej, men då är det så här.
Och nu fick jag en inbjudan av en gammal vän som då också har startat ett band.
Band, duo.
Duo, duett.
Ah.
Ja, plus 50, man. Och en annan känd skådespelare som vi kompisar på Facebook, han lägger aktivt upp sina olika poetry slams.
Mm-hmm. Är de bra?
Vi lämnar det där här. Men det är liksom, det här är så här kulturmännens revolt.
Mm.
De ska bli rockstjärnor igen. Det enda sättet för dem att bli dyrkade. Eftersom kulturmannen är så slaktad och slagen på något sätt.
Aha, du spottar då att det här är en gemensam akt för att ta tillbaka kulturmannen till kredtoppen.
Ja.
Men gud vad spännande.
Eller hur?
För jag har inget emot det, för i Christopher Wolters fall så tycker jag att de är skitbra, som du säger. Jag tycker att det är en jätterolig idé, jag blir sugen på att titta.
Ja.
Men så är det ju inte alltid.
Nej, så är det inte alltid.
Nej.
Men jag tänker att det här, för det är ju någonting med kulturmannen. Han har ju fått stå tillbaka. Hans ego och hans liksom röst har ju fått stå tillbaka i väldigt många år nu.
Ja, och plus att han har inte alls samma, vad ska jag säga?
Han har samma karisma.
Allt. Nej, men alltså innan var det att han kunde få liksom, han kunde få ligga med allt från 20 till, vad var hans översta gräns? 32 kanske. Men nu så får han ju gå över det. Nu är det kvinnor plus 50 som kan tänka sig att ligga med kulturmannen för att ja, utbudet kanske inte ligger så. Så han har alltså gått från att så här, attrahera unga knoppande flickor till så här, klimakteriebrudar. Det här förstår jag är ett högt fall för kultur / klimakteriemannen. Så att, det här är alltså en revolution. Det här är så spännande.
Jag vet. Nej, men jag tänker att så här, de har stått tillbaka så mycket och sen så har de då funderat på hur de då ska kunna formulera sig själva till någon form av gudom igen, när de inte liksom, ett, har åldern kanske kvar, de har blivit 5-10 år äldre än sist, och ja, hur ska man göra? Ja, men vi gör det i form av band.
En Viagra-portion, en synt och en gitarr, så är vi tillbaka.
Ja, för ett band är alltid glorifierat. Stones är fortfarande attraktiva. Alltså, du kan vara 100 år och vara med i ett band. Mm. Och du är fortfarande...
På Kaspers orkester.
Ja, exakt. Och du får fortfarande ligga.
Ja, jag fattar.
Det är perfekta cover-upen.
Men gud, vad spännande. Är det vi gör, eller?
Du och jag, från och med du, ska starta ett band.
Och du vet vad vi heter?
Säg.
Petit Canaria Noir. Tack för att ni har lyssnat. Snart släpper vi biljetterna till vår bejublade fjolturné.
Reunion.
Gitarristen är ju en liten minigris.
Det är en liten minigris på harpa.
Joel på triangel. Ja, vi ska väl sluta nu innan det spår ut helt som det gjorde förra året under Vasaloppet. Men inte i år, för att vi tar oss an den nya utmaningen, trot eller ej. Och det berättar vi mer om i nästa lille lördag. Hablas, fredag, adios.